Jag ska läsa texten för den här söndagen och den texten som Emil kommer predika från. Och den är från evangeliet, Lukas evangeliet. Och det är om Maria. Och vi läser från Lukas evangeliet kapitel 1, vers 39 till 45. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda, bergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat är barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som i Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse.
Så, hörs jag? Bra. Hej allihopa. Emil Thelin som sagt heter jag. Jag är från Jonsered. Jag och min fru Linnea, som Basse sa innan, gick med i den här församlingen i augusti. Jag älskar fotboll och sådär. Det behöver vi inte kanske gå in på jättemycket. Bara nämna det så att alla vet att jag är sån. Jag är pastorskandidat i Ekumeniakyrkan. Det innebär att jag läser till att bli pastor. För när man läser till pastor i Ekumeniakyrkan så blir man antagen dels till skolan som student och dels till samfundet då som kandidat. Så ni har det liksom. Om man säger att ja, jag är pastorskandidat, då fattar ni lite i alla fall att okej, han är antagen till samfundet i Ekumeniakyrkan. Så det gör jag till vardags. Jag pluggar till pastor. Och nu är jag här. Och det känns jättekul. Verkligen. Och jag är lite som Basse också. Jag älskar julen. Alltså, hemma hos oss så är granen redan klädd. Vi lyssnar på julsånger hela tiden. Och ja, men det är härligt liksom. Min fru är nästan ännu värre. Hon vill liksom tjuvstarta redan i november. Men ja, det kan man säga vad man vill om. Men jag gillar december, det är advent, det är härligt. Och det finns någon slags hoppfullhet bland alla man träffar. Det är så här, det är snart jul och man får träffa tomten och det är julklappar. Och det är liksom ledighet från jobb och skola och träffa familj och äta massa god julmat och sådär. Men det är ändå härligt, liksom en härlig känsla. Och när man var barn så var det ju ännu bättre. Då hade man sin chokladkalender med så här jättegod choklad tyckte man då. Kanske inte idag. Och ja, men julkalender på TV och du vet så här, och allting mynnar ut i någon slags härligt jul. Man får öppna sina julklappar, för det var ju det som var grejen. Man kollar ju då på de där julklapparna hela tiden. Ja, skitsamma. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är här just nu. Tack för att vi får fira gudstjänst i ditt namn, till din ära, inför ditt ansikte. Och jag ber, Herre, att den här gudstjänsten ska få bli just det. En gudstjänst i din ära, där du får vara i centrum, där du får vara fokus. Och där vi bara får hänga med i lovsången. Herre, jag ber att det jag säger nu ska komma från dig. Att jag ska få... men göra ditt ord till liv på något sätt. Eller att du ska göra det. Jag ber för hela den här gudstjänsten. Amen. Vi går i väntans tider. I Sverige så väntar man på julafton. På julklapparna. Men i kyrkan går vi också i väntans tider. Vi väntar på något som faktiskt är ännu större än jultomten. Tror det eller ej. Vi väntar på det här lilla gossebarnet. Jesus. Han kommer till världen för 2000 år sedan och det firar vi varje jul och det är så härligt. Och varje söndag i advent så har man ett speciellt tema som just pekar på det här. Jag vet inte om ni har tänkt på det eller lagt märke till det. Att första advent, då är det alltid när konungen ska komma. Det är liksom temat. Det kommer en konung. Andra advent, då är det Guds rike är nära. Det börjar närma sig liksom. Tredje advent ger vi ofta åt Johannes Döparen, han som banar väg för Herren. Och idag, fjärde advent, ger vi till Jesus egen mamma, Maria. Och alltså, helt ärligt att säga ändå att när jag läste för första gången om att vi ger fjärde advent åt Maria, så tänkte jag så här: varför då? Varför i hela friden ger vi fjärde advent åt Maria? Alltså, då vill man ju ha så här mysiga julsånger och salmer och liksom så här ett massa tända ljus och gullig gull och så där inför julen. Men ju mer jag läser om Maria, desto mer förstår jag den här grejen. Jag är så fascinerad av den här berättelsen. Alltså, hon är, dels är ju hon ganska stor del av julen, får man ändå säga. Det är ju svårt för Jesus att födas utan henne liksom. Så. Men alltså, hela berättelsen är så cool, tycker jag. Och det är det jag tänker att jag ska göra idag. Bara ta med er i den här berättelsen. Och jag har delat upp den i tre delar, kan man säga, utifrån det som hon kanske upplever sådär. Och det första som händer, det är ju att hon får besök av en ängel. Ängel Gabriel, som säger att hon ska bli havande med Guds son. Fattar vilken sjuk grej ändå. Det kommer hem en ängel och berättar att du ska föda Jesus, Guds son, han som ska rädda världen. Hon är 14 år, ungefär. Ganska ung, precis trolovad med Josef. Aldrig varit med en man. Så kommer en ängel och säger att du ska bli gravid med Jesus. Ganska konstig, eller så här. Jag vet inte hur jag hade reagerat, men jag hade nog blivit ganska rädd. Och så här, vänta nu, va? Och det blir hon också. Vad kommer hända liksom? Hur ska det här gå till? Hon frågar till och med tillbaka till ängeln. Så här, men hallå, hur ska det här gå till? Jag har aldrig varit med en man. Det blir liksom ganska svårt att vara gravid då. Och då svarar Gabriel, lugnar henne och säger att nej, men helig ande ska göra det här. Helig ande ska göra dig gravid. Och hennes reaktion på det tycker jag är så häftig. Alltså, mer kick-ass än så blir det inte. Hon svarar, jag är Herrens tjänarinna. Låt det bli med mig som du har sagt. Alltså, hade en ängel kommit hem till mig, så hade jag antagligen blivit rädd. Och hade det, alltså, hela den här uppgiften liksom, att föda Guds son, jag hade antagligen gått och lagt mig ett hörn i fosterställning och börjat trösta äta eller något sånt där. Alltså, så sjukt stor grej för en liten 14-åring. Sjukt. Och Maria är så cool, för att hon säger det här och sen så gör hon verkligen det. Om man följer evangelierna så kan man ju läsa att hon är den som är fysiskt mest nära Jesus liksom under hela hans liv, av förklarliga skäl. Men hon följer med hela tiden och hon är trofast och hon förtröstar alltid på Herren, och hon är sånt stort föredöme. Oavsett vilka svårigheter hon går igenom, så står hon fast vid Herren. Även om man ska komma ihåg att hon var rädd och att hon var orolig från början, så är hon så trofast genom hela evangelierna. Och de svårigheterna hon upplever kan jag inte ens föreställa mig. Alltså, tänk dig att se din egen son bli liksom offentligt hånad, torterad, korsfäst. Jag kan inte ens föreställa mig. Men hon står ändå fast. Och jag önskar så att jag också kunde formulera det här svaret som hon formulerade till ängeln Gabriel. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det bli med mig som du har sagt. Tänk om vi alla kunde säga det. Tänk om jag kunde säga det och stå fast vid det. Det hade förändrat världen. Så där har vi första delen liksom i storyn. Hon träffar en ängel, säger att hon ska bli gravid. Hon blir rädd och orolig, men sen så svarar hon ändå på det här coola sättet. Andra delen är någonting som jag, sen jag var på Johan Glans i fredags, kallar för koala-dilemmat. Jag vet inte när jag varit på hans föreställning. Han åkte ner till Australien och så köpte han en sån här liten guidebok, du vet, som man kan köpa när man är utomlands. Och så läste han att över 400 personer dör av alla farliga grejer som finns i Australien. Läste han farliga djur och liksom massa forsar som är farliga och sol och allt sånt där som man kan liksom. Men så läste han en grej som han berättade som han tyckte var liksom anmärkningsvärt. Och det var om koalabjörnar. Man tycker att de är jättemysiga och gulliga och sådär. Men jag tror det var 8 av 10 eller något sånt där. Jättemånga av de här koalabjörnarna har klamydia. Och så om man då skulle gulligulla med en sån där koalabjörn om man är i Australien, eller om man slickar den i ögat eller vad det nu kan vara, så kan man alltså få klamydia. Och då berättade han att om han fick aldrig det då, men om han hade fått det, fattar den paniken när man ska åka hem till sin fru. Hur berättar man det? Jo, älskling, det var en grej jag började berätta för dig. Jag har klamydia. Va? Jo, nej men alltså, det är lugnt. Det var en koalabjörn. Ganska svårt att förklara den. Och det är inte alls samma sak med Maria, men lite den här paniken är lite samma sak, tänker jag, när hon har fått reda på att hon är gravid och att det är helig ande som har gjort det. Hon ska komma hem till Josef. Hur berättar man det? Jo, hej älskling. Det var en sak som jag skulle vilja berätta för dig. Jag är gravid. Jaha. Nej, men lugn. Du behöver inte stressa upp dig. Det var bara helig ande. Det är lugnt. Ja. Josef, han blir ju rasande. Förståeligt. Men om min fru hade kommit hem och sagt det, så vet inte jag om jag hade blivit jätteglad heller. Det är jättekonstigt. Men han blir rasande och han funderar ju på att lämna Maria. Men som tur är så kan vi läsa evangelierna då att han faktiskt också får besök av en ängel i en dröm denna gången, som säger att nej, men ta det lugnt, det är faktiskt heligande. Hon ska föda Guds son, du ska kalla honom Jesus. Och då tar han ändå sitt förnuft i fånga och säger, ja men okej, då är det nog så. Där har vi liksom andra delen i den här berättelsen. Sen kommer vi till den tredje delen, och det är den delen som vi läste idag. När Maria kommer till Elisabet. Hon skyndar iväg till Elisabet, står det. Och jag tror ändå att den här delen av berättelsen är viktig också. Vi fastnar väldigt mycket vid det här ängeln Gabriel och liksom att hon blir gravid och sådär. Men jag tror att den här delen är viktig också och att vi kan lära oss mycket av den. För att om en ängel hade kommit hem till mig och sagt att jag var gravid utan bidrag ifrån, eller om min fru hade varit gravid, kanske är bättre att säga. Min fru hade blivit gravid ifrån helig ande utan bidrag liksom ifrån mig då. Så tror jag att hon hade trott, eller jag hade i alla fall tänkt att jag hade varit galen eller liksom hallucinerat eller drömmer jag, eller liksom, det här är jättekonstigt. Och därför tror jag att den här delen är så viktig när hon kommer till Elisabet liksom, och får den här bekräftelsen ändå på att nej, men jag är faktiskt inte galen. Det här har faktiskt hänt. Och det står att så fort hon kommer dit så fylls Elisabet av helig ande och välsignar liksom både Maria och barnet. Och det står att hennes barn då, Johannes döparen, som hon är gravid med, det står att han sparkar till i magen. Eller om ni vill ha en roligare bild, på grekiska i Bibeln så står det att han skuttar till i magen. Det är en jätterolig bild, tycker jag. Johannes döparen som så här liten i magen. Bara, ja. Väldigt roligt. Men då säger hon i alla fall just de här orden. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända att min herres moder kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde. Och så det här sista tror jag är viktigt för Maria att höra. Ty det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Och där och då så tror jag någonstans att liksom poletten ramlar ner för Maria. För ni är inte galen, det här ska faktiskt hända. Det som Gud säger, eller ängeln Gabriel säger, det är faktiskt sant. Och här är hennes reaktion också väldigt, väldigt cool. För det hon gör här, precis efter det som vi läser, det är att hon brister ut i lovsång. I Marias lovsång, kanske ni har känt, eller känner till. Att hon prisar Herrens storhet. Precis när hon fått reda på att hon är den som ska få ansvaret för att bära Guds egen son till världen. Alltså hon är så uppfylld av Gud i det här läget. Inte bara bokstavligt talat. Att hon bara kan inte hejda sin lovsång. Den bara kommer. Och hon prisar Herren. Där har vi de tre liksom delarna av berättelsen. Och på bara några dagar, för det här sker ju bara inom bara några dagar, så går hon igenom så många olika känslor. Rädsla, oro, osäkerhet, ovisshet, som övergår i någon slags nervositet, som i sin tur övergår till glädje, visshet, lovsång. Och det är det som är så gött med Maria, tycker jag, för att hon är så mycket människa. Alltså hon har så många känslor, precis som vi har. Och jag vill tro att det är just hennes mänsklighet eller vanlighet eller enkelhet som är en av nycklarna i den här berättelsen. För att det berättar för oss att Gud använder oss simpla människor också till stora saker. Men här har vi en ung kvinna, som sagt troligen inte äldre än våra konfirmander här inne. Hon har ingen speciell framgång. Det står ingenting vad jag vet om att hon har åstadkommit något speciellt för att få det här ansvaret eller den här uppgiften eller kallelsen eller vad vi vill kalla det. Hon har ingen direkt status, hon är ju kvinna. För den här tiden är det inte status att vara kvinna. Och Gud väljer henne av just den anledningen, tror jag. Han väljer inte Pontius Pilatus eller Quirinius eller Tiberius eller Herodes eller Hannas eller Kajafas eller någon annan av de här stora männen på den här tiden. Han väljer inte någon av dem, han väljer Maria. Just av den anledningen tror jag att hon är en simpel, enkel människa. Och när det kommer till kritan så tror jag att, och det kan vi se genom hela Bibeln egentligen, att Guds bästa tjänare, det är de enkla människorna som ställer sig till Guds förfogande. Det är någonting att låta sjunka ner i våra hjärtan, tror jag. Vi behöver inte ha massa grejer. Vi behöver inte vara framgångsrika. Vi behöver inte vara vuxna. Vi behöver inte göra det eller vara sån eller vara sån. För Gud använder oss enkla, simpla människor. Och det ger mig hopp, verkligen, att han kan använda en sån bristfällig och simpel människa som jag. Och just det här, när poletten ramlar ner för Maria, då kommer lovsången. Alltså jag önskar verkligen att jag kom dit oftare. Att jag var i ett ständigt tillstånd av lovsång. Det är man ju inte. Jag är inte det. Dagarna tuffar på oftast. Man har sin vardag. Man reflekterar inte jättemycket över Gud och det eviga livet och sånt där när man går i vardagen. Jag gör inte det. Och då är jag ändå pastorstudent. Där man går till sin skola eller till sitt jobb. Man gör sin grej, man kommer hem, man lagar mat. Kanske städar om man är lagd så. Ja, men nu är det vardagen. Det rullar på. Men då och då får jag känslan av att poletten ramla ner. Att Gud faktiskt är med. Att Gud vill någonting med mitt liv. Att han vill mig gott. Att berättelserna i Bibeln faktiskt till och med blir levande. Oftast så kan de kännas ganska träiga, gamla. Men då och då så blir de levande. Och jag önskar så att jag blir bättre på att ta vara på de tillfällena. För jag tror att många här inne faktiskt känner att ibland så får jag den här känslan av att det ramlar ner på lätten. Och jag önskar att jag vore som Maria i det här läget. För när hon inser att det är faktiskt sant att Gud är med, hon kommer till Elisabet, då brister hon ut i lovsång. Hon kan liksom inte hejda det. Och jag önskar verkligen att vi kunde göra så mer, att jag kunde göra så mer. Att släppa på hämningarna lite. Att brista ut i lovsång när vi känner de här grejerna. Och kanske, om vi gör det, så blir vi bättre också på att identifiera de här stunderna. Att hitta de där stunderna där poletten faktiskt faller ner. Kanske kommer de lite oftare då om vi lär oss att identifiera dem. Om vi släpper på hämningarna när de faktiskt kommer. Jag önskar jag gjorde det oftare. För de där stunderna, när jag väl släpper taget, när jag låter mig svepas med i lovsången, där jag lik Maria inte kan hejda lovsången. När den blir mer än bara ord. För då blir jag precis som jag började med att säga. Jag blir som ett barn på julafton. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att din berättelse om Maria är så cool. Att den kan lära oss så mycket om hur vi kan hantera din kallelse. Att våga säga ja till din kallelse, oavsett rädsla och oro. Tack för att vi lär oss att du använder oss enkla människor till stora saker. Och jag ber, Herre, att vi oftare ska få brista ut i lovsång. I den äkta lovsången. Där vi kan få ära dig. Lär oss, Herre, att hitta de stunderna oftare. Lär oss att identifiera de stunderna. Lär oss att ta tillvara på de stunderna. Jesus, var med oss nu i resten av gudstjänsten. Tack för att du är med. Jag ber så i ditt namn. Amen.